This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Hallå allihopa! Hoppas ni mår bra och att ni har haft en bra påsk. Vad ni än har gjort, om ni har pluggat eller jobbat eller bara varit lediga, så hoppas jag att ni har haft det fint och att ni har fått njuta av solen. Här i Norrköping har det varit soligt i alla dagar och hur varmt som helst. Jag har arbetat på mina rynkor och min bränna. Hoppas ni har haft det superfint. Sen tänkte jag också bara passa på att säga att om det nu är så att någon lyssnar och är en, jag vet inte, ett universitet eller tillverkare av sköna skor eller någon annan lämplig sponsor till våran podd, så hör av er till oss på hej@atulakarna.se om ni vill sponsra podden, bara för att ni tycker den är så himla grym och vill att ert namn ska höras i samband med våra vackra röster, eller om ni vill sända lite reklam. Om det är något som vi tycker att vi kan supporta, så vem vet, kanske din reklam kan rulla här hos oss. Och då kommer du under en månad nå ut till 45 000-50 000 lyssningar och ha en supernischad målgrupp. I'm just saying. Med det sagt så ska vi gå in på dagens avsnitt. Vi ska prata om akut koronart syndrom, och det är ju en paraplydiagnos, får man väl säga, för flera olika diagnoser. Och i det här ingår ST-höjningsinfarkt, en så kallad STEMI. Och så finns det också icke-ST-höjningsinfarkt, en STEMI heter ju den, och sen har vi även instabil angina. De två första är ju hjärtinfarkter, men den instabila anginan är ingen hjärtinfarkt per definition, eftersom man i det fallet inte har något troponinsläpp. Den stora vattendelaren är ju alltså om man har fått någon skada på hjärtmuskeln, på myokardiet. Och om man har fått det, så kommer det läcka ut troponiner så småningom. Men det är ju inte fallet då vid den instabila anginan. Jag vet inte om ni är likadana som jag, men jag tycker om att kategorisera saker, och jag måste ha det tydligt framför mig så här, vilka grupper finns och olika saker och så där, vad saker heter. Och jag tycker faktiskt att det här är väldigt krångligt. För det finns också någonting som är ischemisk hjärtsjukdom, och i det ingår också stabil angina pectoris. Så nu tar vi det här en gång till. Ischemisk hjärtsjukdom. Då har vi dels stabil angina pectoris, och sen har vi också akuta koronara syndrom, som i sin tur delas upp i ST-höjningsinfarkt och akut kranskärlssjukdom. Och i den instabila kranskärlssjukdomen så har vi instabil angina och en STEMI. Och det här kan även kallas instabil kranskärlssjukdom. Alltså, människan som har kommit på det här älskar ju att förvirra människor. Så att, men nu fortsätter vi. Vi har ju redan haft ett helt avsnitt tillägnat ST-höjningsinfarkten, så det kommer vi inte gå in på så mycket idag. Men jag kan ju bara jättekort dra vilka diagnoskriterier som gäller för ST-höjningsinfarkt. Och då är det då alltså pågående bröstsmärta och sen är det nytillkomna ST-höjningar i minst två angränsande avledningar. Och då är det lite olika i vilka avledningar man tittar på, hur mycket de här ST-höjningarna måste vara, hur höga amplituderna behöver vara. Och då är det så att i de anteroseptala avledningarna, alltså V2 till V3, så behöver de vara över 2 mm hos män eller över 1,5 mm hos kvinnor. Men i övriga avledningar räcker det med 1 mm förhöjd amplitud. Och det kan även vara istället för ST-höjning pågående bröstsmärta tillsammans med nytillkomna höger eller vänstersidigt skänkeblock. Det var alltså STEMIN, och lyssna gärna på den podden innan ni lyssnar på det här. De andra två diagnoserna i det här paraplybegreppet, akut kranskärlssyndrom, de går under ett eget paraplynamn, akut kranskärlssjukdom. Där har vi i alla fall en STEMI som står för icke-ST-höjningsinfarkt, och vi har instabil angina. Och diagnosen N-STEMI, den sätter man om man har minst ett troponin över referensvärdet. Och antingen för ischemi typisk bröstsmärta och eller EKG-förändringar. Och de EKG-förändringarna i det här fallet, det kan vara ST-sänkningar över 0,5 mm i minst två angränsande avledningar. Och det här är det mest typiska för ischemi, men det räcker med nytillkommen T-vågsförändring. Och då är det fråga om T-negativisering över 1 mm i minst två angränsande avledningar. En instabil angina, den är ju då alltså per definition ingen hjärtinfarkt, för vi har inget släpp av troponiner, alltså hjärtskademarkörer. Så vi har ännu inte fått någon skada på myokardiet. Och kriterierna för det här, det är att man helt enkelt inte har något troponinsläpp, men man har en anamnes på antingen nydebuterad angina liknande symptom de senaste 4 veckorna. Eller accelererande angina-liknande besvär. Att man tidigare haft angina, men att det helt enkelt har blivit mer accentuerat och värre. Man kanske tidigare hade mera ansträngningsutlöst angina, men nu kan det komma vid mycket lättare ansträngning eller till och med i vila. Och om man har en patient och man misstänker en instabil angina, då ska man ju ha i åtanke att det här kan ju egentligen när som helst utvecklas till en hjärtinfarkt. Så de här ska ju remitteras akut till akuten med ambulans. Så att det här är ingenting som man på vårdcentral skriver en remiss till exempel till akuten eller till kardiologen, menar jag, att de ska titta på i ett senare skede. Utan det här är ju en akut remiss in till akuten. Ibland är det väldigt lurigt att få fram om den här bröstsmärtan har varit en angina eller om det är någonting annat. Det kan vara väldigt diffusa symptom, och då är det alltid viktigt att man har den här riskstratifieringen i bakhuvudet. Att man ser till patienten och ser till hur hög risk är det att den här patienten ska drabbas av en hjärtinfarkt. Och då är det ju saker som om patienten är rökare, om den är diabetiker, om den tidigare haft en stroke eller en tidigare hjärtinfarkt och sådana saker som får avgöra liksom hur hög risk, hur hög pretest probability man har för en hjärtinfarkt. Ja, jag ska inte prata så mycket mer egentligen, utan vi ska släppa fram Kristoffer Digefelt. Han är överläkare på kardiologiska kliniken på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping. Och när vi kommer in i samtalet med honom så kommer vi börja med att reda ut lite mer kring begreppen. Men sen kastar vi oss in i handläggningen. Så att häng med oss! Vi sa akut koronart syndrom. Då kan vi bara säga att det är ju dels STEMI som är en grupp, egen grupp, och sen har vi ju, såg jag, indelningen akut koronarsjukdom där vi har en STEMI och den instabila anginan.
Ja. Och det här är ju inte några vattentäta skott mellan, nej, detta. Det är ju en process som kan variera Ibland, det ser man ju ibland på akut dåliga patienter. Man kan till och med se gråflockig trombotisering i kranskärlen som kommer och går.
Mm.
Så ibland om det blir en tvärstopp så blir det en ST-höjning, men löses proppen upp delvis så kan du, den försvinna och så kan det komma och gå och sen kan det utvecklas till en instabilitet i efterförloppet. Så det kan variera från, det är liksom olika grader av ett akut koronart syndrom.
Mm.
Mekanismerna är de samma. Där du i ST-höjningen har ofta tvärstopp i ett kärl.
Mm.
Men non-stemig så har du en partiell okklusion av ett kärl eller en distal embolisering av trombosmaterial. Och vid instabil angina så har du bara i början av den här processen där kanske trombocytaggregationen inte har kommit igång. Så att säga. Du har inget troponinläckage. Så att det är ju samma, alltså det akuta koronarsyndromet är den övergripande benämningen, men det är ju samma mekanismer fast med olika grader kan man säga.
Mm.
Jag har tänkt mig att alla är i kemi, men att den instabila anginan inte innebär myokardienekros.
Ja, precis. Mm. Det är ju det som är den stora vattendelen. Mm. Instabila angina, där har du symptomen, kanske EKG-förändringar, men du har inget troponinsläpp.
Mm. Mm.
Det är egentligen den stora vattendelen.
Om vi då går vidare till att vi har en patient som söker med bröstsmärta. Och när man får det här EKG i handen för en första bedömning så ser man inte någon av de här typiska akuta tecknen som gör att man måste gå in direkt till patienten, utan man kan ta lite mer tid på sig. Vad gör du då när du går in till patienten?
Då tänker jag utifrån den struktur som är viktig att ha med sig, att utifrån att man ska kunna, vilka kriterier det är man ska ställa för att kunna sätta diagnosen hjärtinfarkt. Då tänker jag utifrån det perspektivet, det vill säga EKG, anamnes och troponin. Och EKG har vi ju gått igenom lite snabbt så att säga, att man skannar av, är det ST-höjningar, vänstersidig skänkelblock eller högersidig skänkelblock eller utbredda ST-sänkningar. Det är det mest akuta. Sen kan man ju ha ST-sänkningar som tecken på ischemi, man kan ha T-vågsförändringar. Men generellt sett så kan man säga att man kan utgå från att alla nytillkomna EKG-förändringar är ischemi tills man bevisar motsatsen. Och så kan man värdera dem lite utifrån allvarlighetsgrad. ST-höjningar är det mest alarmerande. ST-sänkningar är typiskt för ischemi, men det kan förekomma vid andra tillfällen. Och T-vågsförändringar är lite mer ospecifikt, men är ischemi tills man bevisar motsatsen. Men att titta på ett gammalt EKG och jämföra är jätteviktigt. Är det nytillkommet, då ska man ju dra öronen åt sig. Förstås.
Det.
Men det är helt oförändrat. Då hamnar man i en annan situation.
Mm.
Men om man har gjort den bedömningen av EKG så går man ju vidare till anamnesen hos den här patienten som har sökt för bröstsmärta. Och om det inte är en urakut situation får man en ST-höjning. Då tycker jag att det är viktigt att man kanske ger anamnesen lite tid. I form av att man verkligen inte bara frågar om de har ont i bröstet och nöjer sig med det svaret. Utan man försöker definiera bröstsmärtan och bilda sig en uppfattning om misstänker att det här kan vara en kardiell genes till den här bröstsmärtan. Och då behöver du ofta börja med en öppen fråga. Fråga hur de mår. Men sen behöver nog patienten kanske lite hjälp med att vi ställer riktade frågor och ber att de definierar smärtan på ett tydligare sätt. Patienten har ofta väldigt svårt, om den är ischemisk smärta så är den diffus i sin karaktär. Det är det typiska för ischemisk smärta, att den är så diffus. Och då behöver man få patienten att berätta var smärtan sitter någonstans. Det är en bra start. Jag brukar fråga, kan du visa var smärtan sitter? Är det diffust över ett stort område så är det mer sannolikt att det är ischemisk genes. Är det punktformigt lokaliserad, då är det låg sannolikhet för att det är en kardiell eller ischemisk genes.
Mm. Mm. Om man pratar lite om hur den har startat, vad är då typiskt för den ischemiska smärtan?
Det är ju det vad man brukar definiera som en vaskulär debut, plötslig debut. Det kommer plötsligt, kanske ibland i samband med fysisk ansträngning. Då kan man börja fundera på om det är en vaskulär genes. Men det gäller ju detsamma för lungemboli. Så det behöver inte vara specifikt för ischemisk hjärtsjukdom.
Mm.
Det klassiska för kardiell smärta är att den ofta blir förvärrad vid fysisk aktivitet.
Mm.
Om man ska ta något klassiskt exempel på kardiell smärta eller plackruptur, alltså typ 1-infarkt, så är det ju kanske någon som går i en uppförsbacke och helt plötsligt känner av en tryckande svår smärta över bröstet.
Mm.
Man stannar och så klingar det av efter 15-20 minuter, men sen kommer den här smärtan allt mer lättutlöst just vid fysisk aktivitet. En sån anamnes är ganska typisk för en kardiell smärta.
Mm. Hur är det med stark psykisk stress eller påfrestning? Det kan också vara en debut till, eller det kan också liksom trigga igång en hjärtinfarkt.
Absolut, det är ju också en form av stress.
Fysisk, på grund av högt blodtryck då?
Ja, liksom. Absolut, ja. Det är ju också det är en fysisk och psykisk stress. Det kan ju bli samma belastning på hjärtat. Mm. Så det behöver man inte skilja så mycket på, kan jag tycka.
Nej.
Och det finns ju de här varianterna av takotsubo som utlöses av emotionell stress i större omfattning.
Mm.
Så där finns det en koppling. Men just debuten är viktig att fråga i vilken situation det händer.
Mm. Mm.
Och om det blir värre av fysisk ansträngning exempelvis.
Mm.
Om man jämför diff-diagnostiska övervägningar så kan man säga mer gradvis tilltagande symptom i samband med en övre luftvägsinfektion. Talar jag kanske mer för en infektiös nes, perikardit eller lunginflammation.
Mm.
Så att profilen på debuten och förloppet kan ha en viss betydelse.
Mm. Mm.
Så att öppna frågor, men sen försöka med lite riktade frågor få patienten att förklara smärtan, var den är lokaliserad, hur den har betett sig sista tiden, om det finns någon relation till ansträngning. Och då kan man efter ett tag, det behöver inte ta så där jättelång tid, men man måste jobba med att försöka få ut någon form av sannolikhetsbedömning inför sig själv.
Mm.
När du har pratat med patienter, tror jag att detta är en kardiell smärta utifrån hur patienten beskriver det?
Mm.
Är det en hög sannolikhet eller en låg sannolikhet? Är det för ischemi-typisk smärta eller är den atypisk? När vi tänker atypiskt, då tänker vi om den stickande, huggande smärta som inte har någon relation till ansträngning. Då är det för en kardiolog en atypisk smärta.
Mm.
Och då blir det, med den bedömningen, så blir det en lägre sannolikhet för att det är en kardiell genes.
Mm.
Mm. Och så nämner du när det började, hur lång tid det har varit den här smärtan just nu.
Ja.
Om det finns något som lindrar den. Och sen så kanske ifall man har känt en sån här smärta tidigare.
Ja.
Mm.
Har man haft en hjärtinfarkt tidigare brukar jag fråga, är det här samma typ av smärta som du hade när du hade en hjärtinfarkt exempelvis?
Mm.
Men man får ju liksom hänga på hur patienten beskriver det. Men ibland får man lirka och ibland kan det ta lång tid innan man får någon kläm på.
Mm.
Och då får man lirka med frågor och vända på frågeställningarna. Och ibland brukar jag också fråga hur har konditionen varit sista tiden.
Mm.
Har du känt av någonting när du har gått upp för spackar eller någonting sånt?
Jag har ju tidigare tjatat om en så här akronym för att komma ihåg att ha en bra smärtanamnes. Sokrates.
Okay. Har du hört talas om den? Nej.
Nej. Då är det då, jag säger den igen, ni som inte har hört. Då är det då S, site. Alltså vart sitter smärtan. O, onset. Hur började den? Kom den pangbom bara eller smög den sig på? C, character. Är den brännande, stickande, tryckande? R, radiation. Smärtutstrålning. A, associated factors, som illamående, kräkning, kallsvettighet och så vidare, yrsel. Sokrate är vi på nu, timing. Det är ju lite som hur den började, men lite hur länge har den hållit i och så där, och lite i vilket sammanhang som den startade. E, exacerbating eller soothing factors, vad gör smärtan värre eller vad lättar smärtan? Vad är vi på nu då?
S.
Då är vi severity, VAS. Så att man kommer ihåg att fråga om VAS. Den är ganska bra. Kan man skriva upp den i sitt block och så tar man bara en bokstav i taget.
Mm. Väldigt bra akronym. Den sammanfattar verkligen faktiskt vad man ska fråga efter på ett jättebra sätt.
Mm. Den kan man använda vid alltid när man ska ta en smärtanamnes egentligen. Mm. Inte bara i det här fallet.
Mm. Mm. Jag tänkte nu när du ändå nämnde det, kan man tänka så att ifall en patient har haft en hjärtinfarkt tidigare och upplevt det på ett visst sätt, att det brukar te sig likadant?
Det kan vara så, men det måste inte vara så. Men ibland är det så att patienten känner igen sin smärta precis som det var vid hjärtinfarkt. Och då har jag väldigt svårt att motbevisa det egentligen. Men det, ibland kan det vara fel. Och ibland kan det vara rätt. Men en sån känsla av att det här liknar hjärtinfarktsmärtan, den brukar jag ta på ganska stort allvar. Mm.
Ja, ska vi, innan vi pratar om status, ska vi säga något mer om vilka riskfaktorer du... Man gör ju någon slags riskbedömning av patienten. Du var ju inne på det. Men fråga om rökning kanske? Tar du upp sådana saker där? Eller?
Absolut. Det handlar ju om en riskstratifiering. Ja. Man kan säga att om du har en ung, exempelvis kvinna, som utan kända riskfaktorer med atypiska symptom och normalt EKG, då är det en låg risk för hjärtinfarkt. Mm. Och den rökande diabetiker med tidigare stroke med ganska typiska symptom, då är pretest probability väldigt hög på en sån individ. Och om man gör en lite strukturerad riskbedömning om vad det är för individ utifrån de kända riskfaktorerna som kön, rökning, ålder förstås, blodtryck, lipider, diabetes, tidigare kärlsjukdom, ärftlighet är också en sån där faktor som man kan värdera. Sa jag rökning?
Det är lite metabola syndromet.
Två gånger.
Ja. Jo, men det är jätteviktigt. De har ju en klart ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Och om man bara gör en sån enkel sammanfattning av riskprofilen så kan man få en uppfattning om är det en högriskpatient eller är det en lågriskpatient eller är det någonstans mitt emellan. Och det kommer hjälpa eller ha betydelse för hur vi väljer att tolka de andra fynden. Det vill säga, det är en form av pretest probability som kan stärka känsligheten i våra övriga metoder. Och då styr riskbedömning kan styra handläggningen ganska tydligt. Du kan ha en ung man som har kanske lite atypiska symptom och ingenting objektivt på EKG, men som har en far som hade en hjärtinfarkt vid 45 års ålder. En sån individ lägger man in och utreder. Oberoende om troponin är supernormalt. Så att, och det finns lite olika hjälp, det finns lite olika scoring-system där man kan få siffror, det finns lite olika varianter. Personligen kan jag tycka att man har rätt att inför sig själv göra en bedömning om det är en högrisk individ eller en lågrisk individ, men det är viktigt i den totala bedömningen. HeartScore är ett system för att identifiera högrisk individer i primärvården. Det är ett sätt att avgöra hur stor risk en enskild individ har att drabbas för en hjärt-kärlhändelse inom en 10-årsperiod. För att återgå till flygmedicinen så ställer vi om utredningen av alla piloter utifrån den evidens som finns. För att det är faktiskt HeartScore, riskfaktorintervenering, som bäst predikterar hjärt-kärlsjuklighet. Det finns ingenting som kommer i närheten i form av cykelprov eller massor med undersökningar i övrigt, utan det är en traditionell systematisk riskfaktorintervenering som bäst svarar på frågan hur är en enskild individ, vilken risk den har att utveckla en hjärt-kärlsjuklighet.
När man är nöjd med sin anamnes och ska fortsätta till status, hur brukar du tänka då?
Då kan ju bara ögat kan ju ge ganska mycket information. Hur ser patienten ut? Är den påverkad, andfådd, kall, blek om huden? Ser man halsvenstas? Har de perifera ödem över anklarna som talar för hjärtsvikt? Det finns ganska mycket som bara ögat kan ge som information.
Förlåt att jag avbryter dig, men kan du bara berätta lite om halsvenstas?
Ja.
Vad ska det säga en?
Jo, då ska man, om man ser stora korvar av fyllda vener på halsen, då vet man att då kan det vara ett allvarligt tecken på höga fyllnadstryck i hjärtat, som exempelvis vid svår hjärtsvikt. Men det kan också vara en betydande perikardit eller tamponadbild. Så det tecknet i sittande är ett ganska allvarligt tecken på att hjärtat sviktar. Och då ska man dra öronen åt sig.
Det är helt enkelt att alltså blodet ifrån vena cava superior kommer inte in i högerkammare.
Det stockar sig av någon anledning. Det kan vara en vänsterkammarsvikt. Det kan vara en tamponadbild av ett perikardexidat exempelvis. Så sådana ögon, bara att skanna av patienten, det tror jag man gör som rutin utan ens tänka på det som kardiolog. Men i början kan det vara så att man faktiskt tittar på halsvenstasen, man gör en bedömning av patientens allmäntillstånd, är de påverkade eller opåverkade.
Inspektion.
Ja.
I alla tentafrågor måste man bara komma ihåg, börja med inspektion. Ja.
Men sen, om man bara gjort den här inspektionen så kan man ju gå vidare och förstås ta i patienten. Det ger också väldigt mycket information. Mm. Är man varm perifert, då har man en god perifer cirkulation. Då har man ingen chockbild eller tecken på sviktande cirkulation. Men är du kall, kanske lite svettig, då kan det vara tecken på att du har en sviktande cirkulation. Så det är också ganska mycket information att bara ta i händerna eller känna på benen. Och sen lyssna på hjärtat förstås. Börjar man kanske normalt sett när man misstänker någon kardiell genes. Och då är det ju viktigt att lyssna extra noga i alla avledningar. För det finns olika saker man kan leta efter i en sån här situation. Det behöver inte alltid vara en hjärtinfarkt som orsakar ont i bröstet. Det kan ju vara en tät aortastenos. Och den kan man höra ganska bra med ett ankliknande blåsljud över basen. Man kan,
ett ankliknande blåsljud?
Ett strävt, strävt, wack. Så kan det låta ibland. En riktigt tät aortastenos.
Och det ska vara systoliskt, eller hur?
Systoliskt.
I två dexter?
Ja. Och då kan man säga, det finns olika, en aortastenos är ganska enkel att bedöma kliniskt om man har tränat lite. Men ju senare systole blåsljudet är, desto tätare är aortastenosen. Och sen om man kombinerar det genom att palpera karotispulsarna. Inte båda två samtidigt, utan bara på en sida. Om man känner att det är ett distinkt anslag så är det ingen tät aortastenos. Men ju trögare eller ju mer odistinkt eller om karotispulsen blir riktigt trög, hävande, nästan som en venös flödesprofil, då kan man misstänka en tät aortastenos.
Just det.
Så den kombinationen kan man faktiskt, om man tränar lite, bli ganska duktig i att avgöra rent kliniskt. Aortastenos är ju kan vara en tänkbar förklaring till varför man har ont i bröstet eller haft fortrelaterad bröstsmärta. Men när man lyssnar på hjärtat så finns det ju andra saker. Om du har en akut hjärtinfarkt och mitralis klaff eller papillarmuskelruptur så kan du ju få en akut MI, alltså mitralis insufficiens. Då kan du också få ett blåsljud i form av ett mer högfrekvent systoliskt blåsljud som är mer lokaliserat ut mot apex. Och sen kan du ju också drabbas, om du kom in sent i förloppet av en stor hjärtinfarkt, så kan man i udda fall också få ventrikelseptumdefekter som man kan höra. Det här är överkurs och extremt ovanligt kan man säga idag. Även papillarmuskelruptur är väldigt ovanligt. Men ibland kan det vara bra när man lyssnar på en individ som man misstänker har en hjärtinfarkt eller har haft en hjärtinfarkt, så kan man tänka på de här diff-diagnostiska övervägningarna. Aortastenos, mitralis insufficiens. Gnidningsljud kan ju ibland förekomma vid perimykarditer som kan vara diffdiagnostiskt övervägande. Ibland kan det förekomma i samband med hjärtinfarkt, men det är ovanligt och det var så i förr i världen. Jag har inte hört att gnidningsljud i samband med hjärtinfarkt på länge kan man säga. Ibland så kan det blir lite överkurs och man har någon individ som har väldigt ont i bröstet och man hör ett diastoliskt blåsljud, så ska man ju fundera över aortarotspåverkan och kanske typ A-dissektion och en akut aortaklaffpåverkan som ger en aortainsufficiens. Det är också lite överkurs, men det ibland kan sådana här saker ha betydelse för handläggningen och du kan få misstanken tidigt i förloppet bara genom att lyssna på hjärtat. Så man kan få ut väldigt mycket information om man snappar upp de här sakerna tidigt i förloppet. Så skulle jag lyssna på ett hjärta utifrån ett kardiologiskt synvinkel, att man kanske i bakgrunden har de här tillstånden i bakgrunden så att man kanske ibland vet vad man ska lyssna efter.
Det kan ju också vara så att hjärtat har börjat slå lite oregelbundet. Att man har fått en arytmi. Förekommer det på grund av ischemin och
absolut. Neklosen? Det är ju vanligt alltifrån förmaksarytmi som förmaksflimmer och ventrikulär arytmi. Men det kan du ibland se på EKG förstås. Mm. Men EKG är en ögonblicksbild.
Mm.
Så alla former av tilläggsinformation när du lyssnar är viktigt att notera. Sen kan du tänka dig de här, om du har hjärtsvikt så kan du ha galopprytm och tredje ton. Har du lungemboli så kan du ha splittrad andra ton och sådana här saker.
Mm. Just det.
Men det är överkurs. Mm. Det behöver du inte ta med.
Nej.
Men annars så använder rytm och frekvens.
Ja. Ja.
Mm. Just det. Vad fortsätter du undersökningen med?
Sen är det för mig naturligt om man bara ska ta det rent praktiskt så gör jag. Då brukar jag lyssna på lungorna för att lyssna efter rassel, dämpning. Har man stora mängder pleuravätska så kanske man har dämpade lungfält högt upp. Så att perkutera är faktiskt, ger mycket information om man misstänker att man har pleuravätska. Mm. Rassel förstås som tecken på hjärtsvikt.
Just det, och då brukar man ha våta rassel. Lite som bubblande sugrör. Att man blåser med ett sugrör i ett glas med vatten.
Ja. Typ. Det där är lite svårt. Jag tror att man lägger in en del tolkning i det där fyndet. För egentligen så i min värld så är det samma fenomen. Att den alveol öppnar sig mot ett interstitiellt ödem.
Mm.
Och att jag tror inte att man kan skilja våta och torra rassel egentligen. Kanske möjligtvis. Ibland kan man ju ha fibroser.
Mm.
Lungfibroser kan ha väldigt tydligt torrt ljud så att säga. Där kan man skilja det från hjärtsvikt, inbillar jag mig, men jag är lite osäker om man faktiskt kan
det är sånt där man har lärt sig liksom,
man har lärt sig det, men jag skulle gissa att man lägger in en tolkning i det som färgar vad man hör.
Och likadant pneumoni brukar man väl beskriva som torra rassel.
Ja. Eller torra krepitationer.
Ja. Just det. Torra rassel, är det krepitationer?
Ja, jag skulle tro det.
Jag tror det, ja. Just det, rassel och gnidningsljud på lungorna lyssnar du på.
Mm.
Och då tänker du pleurit till exempel.
Exempelvis. Ja,
och dämpning. Och du perkuterar även. Inte bara lyssna utan även perkuterar.
Ja, men jag misstänker att det är nedsatt andningsljud så vill jag bilda mig en uppfattning om det är mycket pleuravätska. Och då är perkussion bra.
Just det, ja.
Yes. Hur går du vidare sen?
Sen brukar jag, om patienten sitter upp så brukar jag ta ett blodtryck sittande.
Mm.
Sen får de lägga sig ner så brukar jag känna på magen.
Tar du blodtryck i en eller båda armarna?
En arm, om jag inte har misstanke om dissektion, då kan man ta i båda armarna.
Mm. Mm. Och sen magen, sa du?
Sen magen. Lite styrmodligt behandlad, men det kan ju faktiskt vara så att man... Man kan ha gallsten och flexura lienalis syndrom och dyspepsi. Och, så att det är ju en vanlig, alltså bröstet och hjärtat sitter ju strax ovanför diafragma. Så det kan ju affektera liksom samma område av obehag.
Mm.
Eller ge obehag i samma område. Så att ett bukstatus är bra.
Mm. Just det.
Perifera pulsar kan man tänka på också.
Mm. Det här med att palpera bröstkorgen har jag gjort när jag haft en patient med bröstsmärta för att se om det kan vara muskuloskeletalt. Men då läste jag nu inför det här att man ska ju inte heller få en falsk trygghet om det nu är så att patienten har en väldigt distinkt palpömhet. För det kan ju givetvis vara tillsammans med den i kemisk smärta.
Ja, det där är lite lurigt. Tunna gamla damer kan ofta vara väldigt ömma över bröstkorgen. Och då är risken att man faktiskt kan förvilla sig lite. Men ibland kan det ju faktiskt vara så att man tycker att den här smärtan är lite ospecifik. Och så hittar man ett område där patienten hoppar till och nästan vill slå till den. För att det gör så ont att man trycker där.
Ja.
Då kan jag tycka att om man känner det tydliga sambandet. Och känner att det här är ju klockrent. Patienten har ju tidses eller någonting sånt där och du har ett tydligt palpationsstatus, då tycker jag att du kan få nöja dig med det. Men sen kan det vara lite lurigt så att säga att vissa människor är ömma och det gör ont när man trycker på bröstkorgen.
Men det som du säger där i början, att det handlar ju om att skapa sig en helhetsbild av hela patienten och hela situationen.
Ja.
Och liksom väga in alla riskfaktorer, och som du sa, om det är en väldigt låg pretest probability på den här patienten att det skulle vara någonting farligt. Så det är normalt EKG och normala troponiner. Och så hittar man, oj det har ju jätteont när jag palperar här. Då är det ganska givet att det är förmodligen det som har ställt till det.
Jag hade en sån patient i veckan. Han hade haft en hjärtinfarkt tidigare. Han kom in med bröstsmärta. Han lade sig in negativa troponiner. EKG var förändrat sedan tidigare. Men han beskrev ju då en väldigt tydlig ömhet. Så han satte fingret på andra revbenet strax under klavicken och så att precis på den här punkten gör det ont. Det gör ont när jag trycker där. Mm. Och så gör det ont när jag rör på armen och sträcker upp den.
Mm. Ja.
Och får man en sån tydlig anamnes, då kan jag tycka att man kan känna sig ganska trygg. Mm. Så att säga. Det är när du känner att nu har jag ju faktiskt anamnestiskt en ganska bra förklaring till att det här är en distinkt lokaliserad smärta.
Mm.
Det vill säga det är interkostalinnervationen som uppfattar den. Den har en tydlig rörelserelation. Det vill säga att den med största sannolikhet är den muskuloskeletal.
Mm.
När man får den där känslan av att det här, nu har jag förklaringen till varför patienten har ont i bröstet, så tycker jag att man kan lita på den. Så att säga. Är man osäker, man håller på att trycka lite överstans i bröstkorgen och säger, gör det ont här eller på olika ställen och man blir inte så riktigt klok så att säga, då har man väl ingen riktig liksom, kontakt med diagnosen kan jag tycka, utan då får man nog kanske tänka på något annat sätt.
Just det.
Man kanske tittar om de har underbensödem också.
Underbensödem? Absolut. Perifera inkompensationstecken.
Mm. Men annars kanske du har sagt det mesta på status nu. Om man är nöjd med sin anamnes och sitt status. Och man har sina vitalparametrar som kanske någon annan har tagit åt den till och med. Så kanske man beställer några prover eller någon vidare undersökning.
Absolut, om det är så att du vill inte ha någon uppenbar förklaring till varför patienten har ont i bröstet, så måste vi tänka utifrån den här diagnostiska verktygen i form av EKG, anamnes och troponiner.
Mm.
Så att om du har tittat på EKG och tagit en anamnes och inte har någon riktigt bra förklaring till varför patienten har ont, då kanske du måste lägga in patienten för troponinserie eller åtminstone komplettera med ett troponin.
Mm.
Och det är ju då sättet för oss att kunna bekräfta eller utesluta om patienten har en hjärtinfarkt. För det är baskriteriet för att kunna ställa diagnosen hjärtinfarkt. Det är att man har förhöjda troponin.
Mm. Kan du säga lite kort vad troponin är?
Troponin är ju en del av det kontraktila elementet som finns i varje hjärtmuskelcell som får hjärtmuskeln att dra ihop sig. Och får du en hjärtmuskelskada så läcker du ut troponiner i blodet som vi kan mäta. Och det är alltid tecken på en myokardskada på ett eller annat sätt. Det finns inget annat troponin i resten av kroppen. Så man kan inte få troponin på grund av en som kommer från hjärnan.
Mm.
Men ibland kan du få troponinsläpp i samband med en stroke. Men då kommer det troponinet från hjärtat.
Mm.
Men det finns lite ovanliga undantag att det finns immunologisk korsreaktion där man ibland i enstaka tillfällen med högsensitiv troponin T där metoden kan tolka muskelenzymer som troponiner. Men det är ganska ovanligt. Så i princip så är alla troponiner kommer de ifrån hjärtat på ett eller annat sätt.
Mm.
Men det är en hjärtskademarkör, så det behöver inte alltid vara så att ett förhöjt troponin har att göra med att patienten har en hjärtinfarkt.
Mm. När man ska titta på om patienten har haft förhöjda troponinnivåer tidigare.
Ja, du måste ha, för att om vi ska gå in på troponinkriterierna, så måste du ha ett värde som är över referensvärdet för den markör som man använder på det sjukhus man har. Och sen måste du ha någon form av dynamik som talar för att det är ett dynamiskt tillstånd. Kommer du in tidigt i förloppet så vill man ju gärna ha en snabb stigning och sen en lite långsammare avklingande nivå av troponin i blodet.
Mm.
Men det finns ju vissa individer som har lätt förhöjda troponiner konstant, som exempelvis njursjuka.
Mm. Några andra saker är väl att man är liksom allmänt har ett allmänt dåligt allmänt tillstånd. Eller att man är väldigt gammal. Alltså, att man, alltså det finns ju lite felkällor till troponinstegring.
Alltså troponinet, om du söker på akuten och har förhöjt troponin så är det är alltid prognostiskt ogynnsamt så att säga. Även om du har en sepsis eller urinvägsinfektion eller någon annan förklaring. Även om du är njursjuk så är det prognostiskt ogynnsamt att ha en förhöjd troponinvärde.
Så man ska liksom inte tänka fel källa. Det här kan vara falskt för högt.
Nej, absolut inte. Nej. Ett troponin som är förhöjt är i de absolut flesta fall kardiellt. Mm. Och då ska man fundera på vad är mekanismerna för det här.
Mm.
Och man ska inte förklara bort det och säga att det här är för att patienten är gammal. För det duger inte riktigt utan det är för att patienten är gammal och sjuk.
Mm, just det. Men den här dynamiken. Jag fick lära mig, tror jag, om jag inte minns fel, att för att det ska räknas som en dynamik så ska värdet öka med, om man tar det första, eller det beror på vart man kommer in i förloppet. För det är lite olika troponin T och troponin I, hur många timmar efter symptomdebut som de ska börja stiga.
Ja.
Men det ska ju vara någon viss procentsats som det ökar med. Eller?
Ja, och det är här det börjar bli lite besvärligt kan man säga. För att det här finns inga enkla sätt att hantera detta, utan man måste sätta troponinserien eller troponinet i relation till när du fick ont i bröstet.
Mm.
Man brukar säga att troponin, högsensitivt troponin T och troponin I inte skiljer sig så där jättemycket utifrån när de sticker iväg, utan man får ju en stegring ganska tidigt i förloppet. Men,
ungefär 3 timmar efter symptom.
Ja, 2-3 timmar kan man säga. Det kommer tidigare. Om det är en stor infarkt så kommer det tidigare.
Okay. Mm.
Men man brukar säga att om du har en individ som söker för bröstsmärta som är mindre än 2 timmar gammal så att säga, då kan man inte förlita sig på det första troponinet.
Nej, om man bor väldigt nära sjukhuset. Jag hade någon patient som kom in liksom 5 minuter efter att han hade fått ont i bröstet.
Precis.
Då var det för tidigt att se någonting.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mm. Och då behöver man ju lägga in, eller åtminstone ta en serie.
Mm.
Och det här är också lite komplicerat för att man kan ju ha, på akuten så vill man gärna skicka hem patienter. Man vill ha snabb rollout.
Mm.
Då finns det olika algoritmer där man kan använda sig om 1-2 timmars algoritmer av högsensitiv troponin I eller troponin T.
Mm.
Det kan man använda under förutsättning att patienten hade bröstsmärta för mer än 2 timmar. Tillbaks.
Mm.
Det är det första kriteriet. Och sen ska man vara en lågriskindivid generellt sett.
Mm.
Då kan man tänka sig en liten sån här snabb algoritm för snabb rollout. Men så fort du har en individ med lite högre risk, då behöver man lägga in för en längre serie. Och då i Östergötland har vi standardmässigt 0, 3 och 6 timmar.
Mm.
Och det finns individer som kan roll in, alltså bekräfta en hjärtinfarkt så sent som upp till 6 timmar efter debuten.
Mm.
Så där har du en lågrisk individ med atypiska symptom och ingen hög testprobability och normalt EKG. Då kan du använda dig av en snabb rollout.
Då bör man inte ta de 3 troponinerna?
Nej, säg att du kan ta ett troponin som är inom 3 timmar från smärtdebuten och det är supernormalt. Mm. Du har generellt sett en låg risk. Då kan man avfärda den patienten. Är man osäker så kan man behöva ta ett nytt värde om 1 till 2 timmar.
Nu sa du supernormalt och det har jag förstått. Det är inte samma sak som ett normalt troponin.
Nej, det är min egen hemmasnickrade variant av vårt...
Det är det jag har lärt mig det här.
Ja, det som vi använder här i Norrköping har vi högsensitivt troponin T som äts av en Roche-apparat. Och då definierar man ju de här gränsvärdena utifrån olika kriterier. Så vi har gränsen på 15 som motsvarar då den 99:e percentilen av det övre referensintervallet. Och vi kan gå ner till när vi har under 5, som då kallar jag det för ett supernormalt troponin. Mm. Men det är min lite hemsnickrade variant. Sen är det ju så att det kan vara en ökad risk ju högre troponinet är. Alltså är det 10 och stiger iväg till 14 så är det ett observandum. Så att det där är lite lurigt. Men man ska vara en lågriskare och ha helt normala troponiner, då kan man vara lite mindre orolig.
Mm. Mm. Och som vi var inne på, det här med dynamik.
Ja.
Vad innebär det?
Jo, då innebär det så att man, för att kunna kalla det för en hjärtinfarkt, så skriver man i de nya kriterierna att man ska ha minst ett värde över den övre referensvärdet. Och sen finns det resonemang om hur man ska hantera dynamiken. Och då i de senaste kriterierna så har man sagt att om första värdet är under det övre referensvärdet, då vill man gärna ha 50% dynamik till under hela serien. Men om det första värdet är över det övre referensvärdet, då räcker det med 20% dynamik. Problemet är att den här snabba stegringen, som vi, när vi pratar 50% dynamik, det förutsätter ju att du kommer in inom de första 2-3 timmarna.
Mm.
Och det är inte alla patienter som gör. Säg att du kommer in efter 5 timmar då kanske du, och har en liten hjärtinfarkt, då kommer du in med dina troponiner senare i kurvan och då kan du inte alltid få 50% dynamik eftersom det ofta sjunker lite långsamt efter den snabba toppen.
Mm.
Så man måste se troponinprofilen i förhållande till när bröstsmärtan debuterar.
Mm. Vad säger du om det här med att ta 2 troponin? Att man tar 1 först på akuten och sen så känner man sig lite osäker så tar man 1 till.
Alltså jag tycker man ska ha struktur omkring det hela. Ja, och då måste man gå tillbaka till hur stor sannolikhet du bedömer att den här patienten har. Har du en lågrisk individ med låg pretest probability och normalt EKG, patienten har kommit efter 3 timmar, så kan man ta 1 troponin. Och ibland vet jag att man skickar hem folk bara på det, bara för att man har så låg misstanke rent generellt sett. Man kan använda en 2-timmars algoritm och ta ett nytt värde efter 2 timmar. Är det oförändrat så har man alltså uteslutit hjärtinfarkt. Det som man tar upp i diskussioner omkring det här, det är att man gör en väldigt snabb handläggning av patienten. Och vi har, som jag sa tidigare, så har vi ju faktiskt patienter som har normala troponiner men är svårt kranskärlssjuka. Så jag tycker att man kan inte lita bara på troponinet. Ibland kan tiden och en inläggning faktiskt ge en information om att patienten får ont när han går upp till toaletten eller bäddar sängen. Den informationen har du kanske inte på akuten när allting ska ske väldigt snabbt.
Mm.
Och det är det jag menar, är att har du lågrisk individ så tycker jag man kan få jobba med snabba algoritmer. Har du intermediär eller hög misstanke om kardialgenes, då tycker jag man ska lägga in med troponinserie 0, 3 och 6 timmar.
Mm.
Mm. Vilken plats har CKMB och myoglobin i diagnostiken?
Ingen alls.
Nej, då glömmer vi det.
Ja.
Skönt, färre provat.
Vad tycker du man ska ta för prover förutom troponin?
Det är det vanliga som vi kan behöva som kardiologer. Vi är ju ofta intresserade om patienten har någon blödning. Så HB, blodstatus, är bra. För att är det så att vi vill gå in med dubbeltromsuttömning och göra PSI, så vill vi veta att patienten inte har någon anemi.
Mm.
Så HB är en bra start. Njurfunktionen är också viktig för att veta om vi kan utsätta dem för kontrast exempelvis. Och Sen brukar vi då vilja riskstratifiera de här individerna, säga att vi lägger in dem. Så vill vi ju faktiskt ha en uppfattning om vad de har för riskfaktorer. Och då är ett lipidstatus och fasteplasmaglukos viktigt. Det kanske inte är så att man tar det när de kommer in och är icke-fastande, men dagen efter så brukar vi ta det rutinmässigt. Och då har det ju betydelse om patienten har ett LDL på 5,8. Det vill säga skyhögt, kanske till och med misstanke om familjär hyperkolesterolemi. Då kommer vi ju handlägga den patienten annorlunda än om du har ett LDL på 1,8.
Mm,
ja. Så det har betydelse i den totala riskbedömningen. Mm. Men vi klarar oss ganska bra på ett HB, elstatus, lipidstatus och fasteplasmaglukos.
Mm.
Fångar man in det mesta.
Mm. Just det.
Sen om du har diff-diagnostiska övervägningar, då kan ju ett CRP vara bra. Leverstatus om du tänker på gallproblematik.
Just det, som också ger typisk smärta i övre delen av buken och, som kan förväxlas med bröstsmärta.
Ja, och då får man ju välja lite på vad man har för misstanke. Men ett HBL-status, fasteplasmaglukos och lipidstatus är en bra start.
Har ett ProBNP någonsin en plats akut?
Absolut. Om man misstänker att individen har ett sviktande hjärta så kan ett NT-proBNP ha en betydelse. Och det har också en prognostisk betydelse. När vi lägger in patienter så är vi ju ganska snara med att göra ultraljudsundersökningar. Så att det är nästan, om vi lägger in dem för utredning, då gör vi ofta ett ultraljud på patienterna. Ett hjärteko, ja.
Mm.
Så vi tar faktiskt inte rutinmässigt inte på BNP på en vanlig bröstsmärta. Men man kan använda det som prognostisering av myokardit exempelvis.
Mm.
Så det kan man ta i ett senare skede. Men som inläggningsblodprov tycker jag inte att det är något absolut 100% nödvändigt.
Just det.
Om man då börjar med, om vi befinner oss på akut, om vi ska prata medicinsk behandling. Så, och när man lägger in patienten och har misstanke om ett akut koronärt syndrom fast inte har diagnosen klar. Då laddar man upp med ASA. Kanske sätter in betablockad och har telemetri. Men när du börjar få diagnoskriterierna för att det här är en non-stemi. Då den skiljelinjen går ju när du har troponinsläpp. När du har det och du har uppfyller kriterierna i övrigt, det är den stora vattendelen för att ta nästa steg i den medicinska behandlingen. Och då pratar vi om dubbel trombocytämning, lägga till Brilic och sätta in Arikstra för att förhindra fibrinpålagring i den här tromben. Och då sätter vi också in statin i hög dos. Och om man inte har en betablockad så bör man sätta in det i det här tidiga skedet. Det är inte säkert att man måste ha det i slutändan, men vi brukar sätta in det primärt. Sen i ett senare skede kan du sätta in ACMR om man har nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes och eller hypertoni. Så det är basbehandling i den medicinska vägen.
Mm. Och om jag inte får en dynamik i troponinet?
Ja, och då ska man vara försiktig, då ska man inte sätta in Brilic och Arikstra för då uppfyller du inte kriterierna. Så den stora vattendelen för den här mer aggressiva behandlingen för att hämma trombocyterna och förhindra eller blockera koagulationskaskaden, den gränsen går vid typiskt troponinsläpp som där du uppfyller kriterierna för att sätta diagnosen hjärtinfarkt.
Mm.
Uppfyller du inte kriterierna och du är osäker på diagnosen, då ska man vara lite försiktig, då ska man inte sätta in Brilic eller Arikstra för säkerhets skull. För risken är, säg att det är en, visar sig vara en lungemboli. Eller ännu värre en aortadissektion.
Mm.
Vi har haft sånt fall där man hade en kvinna med ont i bröstet, troponinstegring. Man misstänkte lungemboli, satt in behandling för det. När troponinstegringen kom så misstänkte man akut koronärt syndrom och satt in Brilic.
Mm.
Och sen visade det sig vara en typ av dissektion.
Mm.
Så att man ska vara säker på diagnosen och upptänka i de här kriterierna som jag har nämnt tidigare. Uppfyller man de kriterierna och man kan kalla det här för en hjärtinfarkt, då går man in med dubbeltrombocythämmande, Arikstra, högdosstatin,
just det,
betablockad och ACMR i slutskedet.
Så då bara recapar jag det här nu då. Vi är på akuten, vi har en misstanke om akut koronärt syndrom, men vi har ännu ingen hjärtinfarktsdiagnos, för vi har inte fått något troponin. Då ger vi i alla fall, vi laddar upp med ASA, alltså acetylsalicylsyra, trombyl till exempel, 4 stycken på 75 mg vardera. Och om patienten har pågående svärta ger vi också nitro. När vi sen får troponinet och vi ser att det här är en hjärtinfarkt, då ska patienten ha dubbel trombocythämning. Och vi har redan gett en trombocythämning, så då lägger vi till ticagrelor som är Brilique, som också hämmar trombocyterna. Och vi lägger även till en hämning av fibrinpålagringen. Och då använder vi Fondaparinux Arixtra. Och vi lägger även till en betablockad. Och i vissa fall även en ACE-hämmare, till exempel vid diabetes, hypertoni.
Eller nedsatt vänsterkammarfunktion.
Ja.
Mm. Högdostatin glömde du bort.
Just det.
För att plackstabilisera.
Just det, för att motverka själva boven som gav upphov till den här arteriosklerosen i det första taget.
Ja.
Mm. Och om det nu är så att vi har en STEMI och patienten ska då såklart genomgå en PCI, då måste man ge heparin också.
Ja.
Och vad använder man då för sorts heparin?
Vanlig intravenös heparin, upp mot 5000 enheter som bolusdos.
Mm.
Där finns lite olika varianter vilken dos man använder och hur nära man har angiolabbet.
Mm.
Men här i Östergötland så använder vi i det läget, då sätter vi in trombyl, Brilique och sen en viktjusterad heparindos. Mm. Med maxdos 5000 enheter. Allt detta får du instruktioner av katalogjouren.
Mm. Men det är alltså inget lågmolekylärt heparin, utan det är vanligt heparin.
Vanligt enkelt heparin.
Ja. Och sen, Kristoffer, morfin, vad har det för plats i behandlingen? För det är något som jag lärde mig när jag lärde mig satsa behandlingen.
Absolut, det är bra. Det är viktigt att smärtlindra. Jag skulle vilja säga att jag är mer intresserad av att åtgärda patientens pågående bröstsmärta, om det nu är ischemi som gör att patienterna ont i bröstet, då skulle jag inte satsa på att smärtlindra med morfin i första hand, utan jag skulle ju satsa på att vara mer aggressiv i att överväga en revaskalisering. Om det är en pågående smärta som inte släpper på nitropuffar eller nitrodropp, då skulle jag skulle lägga mer krut på att vara aggressiv i min diagnostik.
Mm.
Och sen är det ju också så att lugn och ro och information till patienten kan vara väldigt bra. Det kan vara ibland lika bra som morfin, i min upplevelse faktiskt.
Mot patienten är du inte aggressiv.
Nej, exakt. Utan lugn och ro i en sån situation förklarar hur man tänker.
Mm.
Det kan vara väldigt ångestlindrande. Ofta kan det ju vara väldigt ångestfyllt och ont i bröstet.
Mm.
Men ibland, självklart, så måste man ju ge morfin när man har väldigt stark smärta i bröstet.
Och om det föreligger en hjärtsvikt också, tecken på det, då ska man även behandla med
Furix.
Ja.
Ja.
Mm.
Har man tecken på samtidig hjärtsvikt i samband med en pågående hjärtinfarkt, så är det ju ett lite alarmerande tecken på att hjärtat faktiskt sviktar.
Just det.
Och då måste man också tänka tanken på om man ska vara aggressiv vad gäller revaskularisering.
Mm.
Det beror lite på omständigheterna, men om du kommer in med en kariogen chock och pågående hjärtinfarkt, då är det akut revaskularisering som gäller, som enda behandling.
Just det.
Ska vi... På vägen upp till angiolab eller när du ändå tar hand om patienten, så kan du spruta morfin och kanske Furix om du är sviktande och har ett adekvat blodtryck så att säga. Mm. Men det är viktigt att man inte förlänger processen med pågående ischemi med att spruta morfin efter morfin efter morfinspruta. Det kan det ibland vara så på nätterna att folk har fått morfin 3-4 gånger och har en pågående hjärtinfarkt.
Mm. Men det är inte viktigt med morfin just för att, liksom, du sa att man ska vara lugn och sådär, det kanske räcker, men just för att dämpa liksom stressen och få ner sympatikuspåslaget.
Absolut, och det, hos vissa individer ger det jättebra effekt. Så morfin som smärtlindring är inte dåligt. Vad jag menar är att man ska inte fokusera på smärtlindring som det primära, utan det, man kan ha det som en lindrande, men man måste tänka på varför har patienten en pågående bröstsmärta.
Ja, det är klart.
Mm. Har man väldigt stark smärta så att man har svårt att sitta still, och har man morfinkrävande smärta som gör att eller som man måste upprepa, då måste man ju tänka på diff-diagnostiska övervägningar som aortadissektion.
Just det.
Om vi nu då tänker oss att vi har den här patienten på akuten där vi har tagit ett EKG, vi har tagit en anamnes och vi börjar fundera på det här kanske är kardiell orsak på den här patienten. Och det är tillräckligt hög sannolikhet så att jag vill gå vidare med en troponinserie. Då lägger jag in den här patienten på en akutvårdsavdelning eller på en kardiologavdelning. Och vad vi gör då, då är det viktigt när man har den här misstanken på den här patienten. Då tycker jag att man, då är det viktigt för det första att värdera om patienten är helt smärtfri. Det är en viktig faktor. Det räcker inte med att säga att patienten är opåverkad. Utan man ska ha VAS 0. Jag brukar säga att jag har noll tolerans mot pågående bröstsmärta om man har misstänkt hjärtops. Mm. Det är jätteviktigt. För att ibland kan det faktiskt vara så att patienten har en okluderat kranskärl men inga EKG-förändringar och har pågående bröstsmärta. Mm. Så det är nummer ett. Patienten ska vara smärtfri. Är man inte smärtfri och har pågående bröstsmärta då ska man tänka på att det kan vara ett okluderat kärl. Så man ska inte liksom ge morfin och sätta nitrodropp och så går det under 3-4 timmar och så ser man att troponinet stiger iväg och ST-sänkningar består under hela framvägen. Då ska man gå på en sån patient väldigt snabbt.
Mm.
Men pågående smärta är ett big no-no, då måste man ha en väldigt tydlig plan för det.
Mm. Vad är rimligt att ge smärtstillande?
Nitropuffar. Är man smärtpåverkad ibland så kan man ge morfin. Nu pratar vi om att vara på akuten.
Mm.
Men i princip så ska patienten vara smärtfri. Har man en pågående smärta där man misstänker kemisk genes. Då måste man lämna över det till någon som man vet bevakar den här patienten noga. Bevakar troponinerna. Titta på kanske ST-gard och se på EKG-förändringar. Och ta ställning till att kanske gå vidare med en akut ANG om inte man blir smärtfri.
Mm.
Mm. Du sa ST-gard där. När man lägger in en patient på hjärtavdelningen då är det ju några saker man ska göra. Bland annat så ska man ju beställa en ST-gard. Eller det behöver man inte göra när man lägger in och ser för det är ju så självklart. Eller för alla era patienter har det, eller?
Ja, vi har det. Men det är en sån här liten... det blir mycket diskussion om ska patienterna ha ST-gard eller inte. Jag kan tycka...
Kan du berätta vad en ST-gard är för de som inte
vet? Absolut. Det är en kontinuerlig övervakning av 12-avlednings-EKG kan man säga. Där vi ser ST-T-förändringar eller vi ser ett EKG i realtid.
Mm.
Så säger att patienten får ont i bröstet så ser man, kan man se EKG-förändringar. Det här är egentligen ett gammalt verktyg för våra ST-höjningsinfarkter som vi behandlade med trombolys förr i världen. Då använde vi ST-garden eller ST-övervakningen för att bedöma om patienten hade fått reperfusion.
Mm.
Så det här är ett gammalt verktyg kopplat till reperfusion med trombolys. Sen har det visat sig att idag när vi har högsensitiva troponiner som är känsliga och vi är mer aggressiva med invasiv utredning så ger det mindre och mindre med en ST-gard. Poängen med att när man lägger in en patient med misstanke om bröstsmärta det är att ha en arytmiövervakning så att vi kan deffa vid VF.
Så en telemetri skulle kunna vara ett alternativ?
Absolut, och det har man sett i studier att man har randomiserat patienter antingen till ST-gard eller till telemetri.
Mm.
Och man har inte sett att ST-garden har gett någon nytta för bröstsmärtpatienter.
Ja, okej, för det är just för arytmiövervakningen?
Syftet med att lägga in det är att kunna deffa en tidig VF.
Okej. Mm.
Så att det är inte hela världen om man får en telemetri. Det kan vara plus information att ha en ST-gard. Men rent praktiskt i min verksamhet så är det väldigt få tillfällen idag där vi har någon nytta av själva ST-garden.
Mm.
Det finns vissa tillfällen där man har en oklar diagnos och man vill se om patienten har en instabilitet eller du har gjort en PCI akut och sen vill du se om det finns inslag av spasm eller ischemi. Då kan ST-gard vara bra. Så att
en telemetri detekterar ju liksom arytmier men då har det ju gått ganska långt. ST-garden ser ju direkt när det blir en ST-höjning eller sänkning. Är inte det jättemycket bättre då?
Nej, ja, det kan vara bra om man nu hittar det så att säga. Men det är extremt ovanligt att vi fångar upp en patient med bara ST-garden.
Okay.
Troponinerna är idag så känsliga och vi har så effektiv behandling så att vi har inte de här individerna som är så pass instabila med tydliga ST-förändringar. En telemetri, jag menar får du en VF så larmar det med en gång. Så att,
ja. Men tänker om man lägger in en patient
som får bröstsmärta, så kan vi direkt se momentant, vad var det där egentligen? Ja, men då ser vi, det var en liten ST-sänkning eller vad det nu kan vara. Det missar man ju om man har telemetrin.
Absolut. Du tänker lite så här tyst i kemi och såna här saker, eller?
Nej, jag tänker om man får ont i bröstet.
Ja.
Fast då kanske ni tar ett troponin direkt.
Nej, eller så, eller? Då ska man ta ett EKG om man får ont i bröstet.
Ja, ja.
Och då slipper du koppla upp en EKG-apparat om du ligger på ST-gard. Så det är poängen. Men det är precis rätt tänkt. Då kan man säga att det är en pluseffekt att ha en ST-gard, för då behöver du inte koppla ett nytt EKG om du får ont i bröstet. Men säg att du lägger in för telemetri.
Ja.
Och patienten får ont i bröstet, då är det jätteviktigt att ta 12-valvledens EKG när patienten har ont. Det slipper du ju göra om du har en ST-gard. Så det kan vara den praktiska aspekten. Men man får inte glömma bort att ta ett EKG. Eller värdera ett EKG i samband med bröstsmärta.
Jag glömde bort att det fanns EKG också. Förlåt. Ja.
Men om vi bara tänker nu vad vi är i själva förloppet. Så håller vi på att lägga in en patient för att vi är lite oroliga för att det här skulle kunna vara antingen en infarkt eller en instabil angina.
Ja.
Egentligen.
Och då tog vi upp att patienten ska vara smärtfri. Man ska ha någon form av rytmövervakning. Kan man ha ST-gard så det kan vara ett plus, men det är inte hela världen. Sen tycker jag att man ska fundera på hur ska man behandla den här patienten. Har du ingen pågående smärta, så tycker jag ändå att man ska behandla patienten som om det vore en hjärtinfarkt. Och då ska man ladda upp med 4 stycken trombyl. Det är basbehandling.
Hur är det om patienten redan står på trombyl sedan tidigare?
Då behöver du ju inte ladda upp.
Nej.
Sen brukar jag sätta in en liten dos betablockad. För du vet inte så mycket om patienten. Hur vänsterkammaren är. Är det akut i kemi så kan man ha någon form av antikemisk behandling. Men det har ingen sån här tydlig vinst för patienten, men det kan vara bra att ha, det kan rekommenderas, kan man säga.
Pratar vi nu en misstanke om AKS, men egentligen bara ett första troponin?
Ja, precis. Vi är precis i början av vår färd till att kunna bekräfta eller utesluta hjärtinfarkt.
Men då kan vi ändå tänka trombyl och betablockad.
Ja. Men sen är det ju så, säg att patienten då visar sig ha ett förhöjt troponin. Det kanske inte är ens, du har inte kanske sett det första troponinet när du står på akuten. Och patienten uppfyller kriterierna för akut koronarsyndrom. Och du kan ställa diagnosen, det här är en hjärtinfarkt. Då kanske du ibland, om du är osäker, behöver ha en troponinserie för att kunna avgöra det. Men säg att du har ett förhöjt troponin och du hade EKG-förändringar och du hade typiska bröstsmärtor och du är säker på att det här är ett akut koronarsyndrom. Då måste vi ju förbättra behandlingen. Och då är det ju viktigt att lägga till ytterligare en proppförebyggande behandling. Och då pratar vi om Brilic. Så man laddar upp patienten med 2 stycken 90 mg.
Vad har Clopidogrel för plats i det här då?
Det är ju då en medicin som är lite äldre. Som hade en tilläggseffekt till ASA. Men som har visat sig ha en viss andel som har poor responders, så att säga. Där man inte har tilltänkt effekt. Och när man har gjort en studie där man jämfört tilläggsbehandling med Clopidogrel jämfört med Brilic, alltså Ticagrelor, så har man sett en tydlig mortalitetsvinst med Ticagrelor jämfört med Clopidogrel. Så Brilic är bättre som tilläggsbehandling än Clopidogrel.
Så för att sammanfatta, man har den antitrombotiska behandlingen, säger man så. Det är acetylsalicylsyra, alltså trombyl, och Ticagrelor som går under namnet till exempel Brilic, som är en vad? Någon faktorhämmare?
Det är en P2Y12-receptorhämmare som påverkar trombocytreaggregationen på lite annorlunda sätt än vad trombylen gör.
Så en trombocythämmare helt
enkelt. Absolut. Och då för att spinna vidare på den tråden, så finns det en viss logik hur vi behandlar en hjärtinfarkt. För en hjärtinfarkt är ju en plackruptur av en arteriosklerotisk plack i ett kranskärl. Den här plackrupturen triggar ju proppbildningen inne i kranskärlet. Och vill det sig riktigt illa så blir det tvärstopp. Men den här proppen, den består ju av, man kan säga, 2 komponenter. Dels så består den av en trombocytaggregation. Och dels så består den av olika mängder av fibrin som är slutprodukten av koagulationskaskaden. Så logiken för en kardiolog att behandla, vi vill inte att det blir mer proppar inne i kranskärlan. Mm. Och då gäller det att hämma trombocyterna på det bästa sättet vi kan. Och det gör vi med ASA och Brilique. Sen är det ju så att vi, för att förhindra ytterligare fibrinutfällning, att tromben blir värre, så sätter vi in Fondaparinux som en faktor 10A-hämmare i subkutan form.
Arixtra.
Ja. Och det är ju för att syftet med den, det är att förhindra ytterligare fibrinpålagring i den här tromben. Så om vi pratar då koagulationskaskad och trombocythämning, så är det det som är logiken i behandling av en hjärtinfarkt. Mm. Sen behandlar vi ju den arteriosklerotiska sjukdomen med högdosstatin på en sån här patient tidigt. Ytterligare så brukar vi ju, för att minska den iskemiska bördan, så sätter vi in en betablockaddos. Om du sen i senare skede visar sig ha hjärtsvikt eller diabetes eller högt blodtryck, så sätter vi i ett senare skede in ACEMR eller angiotensinreceptorblockad. Så att dubbeltrombocythämning, statinbehandling, faktor 10A-hämmare, peroral betablockad och tillägg med ACE-hämmare en bra bas. Men då har vi kanske bara kylt av den här processen. Vi måste ju ta ett steg vidare och bilda oss en uppfattning om hur sjuka är kranskärlen om vi har verifierat hjärtinfarktdiagnosen. Och då måste vi gå vidare med en koronarografi för att riskbedöma. Mm. Är det en, två eller flera förträngningar i hjärtats kranskärl? Mm. Och det vill vi göra så snart vi kan. Inom 1-2 dygn vill man göra en koronarografi på de här patienterna. Förutsatt att de är smärtfria. Skulle man ha en patient som har en hjärtinfarktdiagnos som inte blir smärtfri eller som får återkommande bröstsmärta, då är det viktigt att man går på en sån patient snabbt.
Mm. Och vill du bara superenkelt förklara hur den går till, en koronarangiografi?
Då gör vi ju numera, ofta får vi access via radialis, som man sticker i radialispulsen på höger sida, och då, eller radialiskärlet. Och då går man in med en ledare i radialis, går upp till, via aortan till hjärtroten, och där sprutar man kontrast och så ser man hur kranskärlen ser ut.
Då tar man en vanlig slätröntgen sen? När man sprutar din kontrast, eller?
Det är ju en genomlysning, så att du får ju det live. Du får ju, du ser ju hur kontrasten sprider sig genom kärlen. Så det är genomlysning.
Mm. Och just det. Och när gör ni ett hjärteko? För det brukar de väl också göra på patienterna medan de är hos er?
Absolut. Det gör vi ju under det första dygnet ofta för att värdera vänsterkammarfunktionen. Ju sämre vänsterkammarfunktion, desto mer angeläget är det att behandla patienten effektivt. Och det har också betydelse för prognosen. Dålig vänsterkammare är dålig prognos.
Finns det några patienter där ni väljer att göra CT-angio istället för angiografi?
CT-angio är ett väldigt bra verktyg på kanske mer stabila patienter. Där du vill ha en klar diagnos på en patient med bröstsmärta. Man kan använda om du har låg misstanke om hjärtinfarkt eller kärlkramp som orsak till patientens symptom. Då kan du använda den här metodens höga negativa prediktiva värde. Det vill säga att om bilden är normal, då är patienten frisk. Mm. Men man har ganska stor risk att övertolka arteriosklerosen i kärlen till att man tror att det är signifikanta stenoser. Mm. Så man ska bara använda en DT-kranskärl på individer där du har i grunden en låg till högst intermediär sannolikhet för bakomliggande myokardiskemi. Mm. Mm. Och för att, om du har diagnosen hjärtinfarkt, så finns det ingen anledning egentligen alls att överväga en DT-kranskärl, utan då ska du riskstratifiera med en koronarografi. Men säg att du har en patient med oklara bröstsmärtor som inte uppfyller kriterierna för akut hjärtinfarkt, och du har inte en jättestark misstanke om att det här är förträngning i kranskärlen, där du vill kanske undvika att sticka någon i en artär. Det kan ju vara en viss risk för det. Men du vill ha en diagnos, så att säga. Är patienten hjärtfrisk? Eller har patienten förkalkning av sina kranskärl? Då kan man använda en DT-kranskärl som leder ut utredning av oklara bröstsmärtor.
Mm.
Vi brukar ibland avsluta med att fråga specialisten som kommer hit. Ifall man kunde ge sig själv 3 råd när man var AT, vad skulle man ha gett sig själv för råd då?
3 råd.
Du kan säga 1 också. Ett. Vi brukar också ibland förbereda er och låta er få tänka på det här stunden.
Ja, ja, nej, men det är svårt. Mm. Jag skulle vilja säga att om man skulle ge ett råd, ni skrev ju det lite i förberedelsen för det här, vad skulle man säga till sig själv som AT-läkare, så skulle jag nog förbereda på att det här är ju vårt arbete är kanske mer spännande än vad man kunde föreställa sig, men det är också jobbigare än vad man kunde föreställa sig. Så man får en uppfattning om vad man har framför sig. Men och då tänker jag återhämtning är viktigt. Om jag ska tänka tillbaks på min tid, så är det risken är om man går för mycket jourer och jobbar för mycket och är liksom man drivs ju av att vilja göra ett bra jobb. Jag tror att det finns en risk att man driver sig lite för långt, och att jag tror att det är bra att tänka återhämtning.
Mm.
Faktiskt. Det skulle jag ge mig som ett tydligt råd. Mm. Se till att du återhämtar dig ordentligt. Mm. Så att man kan prestera ännu bättre.
Och vilket är ditt bästa återhämtningsknep då för dig själv? Vad gör du då?
Sov.
Det är väldigt bra.
Du sätter dig i G-kraftcentrum.
Nej, jag tror tid faktiskt. Mm. Tid. Att inte alltid ha den här... Vi är så uppbundna av att alltid vara liksom tillgängliga och ge svar på saker och vara effektiva och produktiva.
Mm.
Jag kan uppleva att tid att inte göra någonting alls. Att få bara vara med familjen och inte ha någonting på schemat. Mm. Inte den som rycker och sliter och drar henne, utan konsten att kunna vara närvarande. Det är för mig en lyx och det är svårt.
Mm. Mm.
Men det skulle jag uppleva som ett sätt för återhämtning.
Mm.
Ja, men då tror jag faktiskt att vi har fått med allting.
Mm. Tack så jättemycket Kristoffer för att du ville komma hit och prata om akut bröstsmärta.
Tusen tack.
Tack själva, det var jättetrevligt att vara här.
Ja,
men det är svårt kul att prata och inte ha bilder.
Ja.
Jag tycker du gjorde det strålande, verkligen. Vi har lärt oss jättemycket.
Ja. Tack så mycket.
Tack. Mm,
tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.